mot honom. Liksom. De vill ha mer. De längtar efter mer. Och mitt i det ställer sig Jesus och säger, vet ni vad, det är inte de här undrena som är det stora. Det är inte liksom mirakel och tecken som är det stora. Utan det faktum att jag är livets bröd. Att jag är det som kan mätta er hunger. Att jag är den som faktiskt ger liv. Och liv i överflöd. Och att egentligen så är det som är det enda viktiga. Och han går till och med så långt att han provocerar ganska mycket i den här texten. Inte bara om man läser den svenska översättningen utan också om man läser den grekiska översättningen där orden är lite mer vulgära. Där det handlar om att liksom, det handlar om att faktiskt äta hans kropp och hans blod, att gnaga på hans ben, står det i ursprungstexten. Liksom. Det är ganska brutalt och barbariskt. Och mitt i det där heligaste och fina och fantastiska i synagogen så ställer han sig och säger, allt det här är egentligen inte det väsentliga. Och det ni just har fått se av tecken och under, det är inte det väsentliga. Utan det viktiga är att jag är livets bröd. Det är den som faktiskt äter och tar del av mitt liv. Som tar till sig det som jag är. Det är det som är det väsentliga. Han säger så här, jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det bröd jag ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska få leva. Och jag tänker att någonstans så är ju den här, när vi kommer in i det här sammanhanget så är det för att han också provocerar ganska mycket i vad det är han säger. Det här sticker liksom i ögonen på folk. Att vad är det? Det här är ju fruktansvärt. Det är outhärdligt. Vem orkar med honom? Vi som läser det här nu 2000 år senare har ju lite mer förståelse för vad det var Jesus faktiskt skulle komma att göra. När han ger just sin kropp och sitt blod för mänsklighetens skull. Men de som hör detta för första gången är, vad är det han babblar om? Liksom? Det här är helt galet. Vad är det han pysslar med? Och jag tänker också att det är någonstans en fundering kring att det här är dårskap. Vad handlar egentligen den här tron om? Här har vi liksom lämnat allt för att följa honom. Och vi har fått se de här miraklerna och tecknen och vi förstår att han är fantastisk. Och så kommer det här liksom. Och när man börjar skruva på sig, han är en galning. Är det värt det? Är det värt att följa honom? Det här verkar ju helt konstigt. Och så tänker jag på det Paulus säger. Om att talet om korset, det är en dårskap för dem som inte tror. Det är inte logiskt. Det går inte ihop. Och ändå så handlar allt det Jesus i det här kapitlet står och talar om och allt det som korset så småningom kommer att handla om handlar just om Guds överflödande kärlek i att Gud väljer att bli kropp, i att Gud väljer att bli människa för din och min skull, om den inkarnationen som gudomligheten tar sig, att Gud inte är någonting som är långt borta, som är frånvarande från oss, utan att han faktiskt väljer att bli en del av den här skapelsen. Av den här jorden, av den här mänskligheten. Helt och fullt människa. Och att det också är den kroppen som han ger för vår skull. Där han ger allt av sitt kött och blod för mänskligheten. Och det här är ju egentligen så totalt galet in i det här sammanhang som vi läser den här texten. Att tänka liksom att Gud vill ha med mänskligheten att göra är svårt för de här i sammanhanget att förstå. Han har tidigare varit så helig. Hela gamla testamentet handlar om att vi inte kan nalkas honom. Och så är det Jesus gör är ju precis tvärtom. Att gå ner till den här jorden och säga, så här nära vill jag vara. Och allt det som tidigare liksom vi har utmålat som synd och är omöjligt för er att närma er Gud. Vet ni vad, jag bara drar ett streck över det. Vi förlåter det nu. Precis som den här fadern med den förlorade sonen står där med sina utsträckta armar och säger, mitt älskade barn, det är förlåtet. För jag blir människa, blir som en av oss, går ner under era villkor för att förstå er. Ta er synd på mig och ge mitt liv för er. Och varför är det här viktigt? Jag tänker att det är en sån här vecka som för min del handlar så mycket om mänskligheten. Både i vardagen, i mitt eget liv, men också i det vi möter just nu på TV. Handlar om mänsklighetens lidande. Om allt det vi går igenom. Och då tänker jag att ett sånt grundfundament i min tro är att Gud faktiskt inte är långt borta. Utan att Gud själv, att ordet själv väljer att bli människa. Väljer att bli liv. Väljer att kliva rakt ner i den mänskligheten för att dela det med var en av oss. Vad vi än går igenom och vad vi än möter. Och det Jesus också talar om i den här texten, det är ju liksom att allt det där av under och tecken och det som är världsligt, det är egentligen inte det största. Oavsett om det handlar om stora mirakel och fantastiska saker eller om det så handlar om katastrofer. Vet du vad? Det är inte allt. Det finns något som är så mycket större. Det finns någonting som ger liv på riktigt. I det levande ordet, i livets bröd, i den han är. Jag läste i veckan Sändaren hade skrivit, eller Robert Sandberg på Sändaren hade skrivit. Jag vet inte om det har gått ut i tidningen eller om det bara var digitalt som den här texten kom. Jag läste den på Instagram, på deras Instagram. Där står det så här. Varför är Gud så osynlig vid katastrofer? Frågan är lika uråldrig som relevant. Vem kan förstå något så meningslöst som uppåt 25 000 döda i rasmassorna efter de fruktansvärda jordbävningarna som drabbat Turkiet och Syrien? Vem kan ta in att attackerna mot Ukraina nu rapporteras att gå in i ett intensivare läge än tidigare? Går det ens? Än en gång strömmar outhärdliga nyheter in i mobilen, tidningen, tv-apparaterna. Jemen, Myanmar och den ständiga brutaliteten på afrikanska kontinenten är andra rubriker som döljer floder av tårar och smärta. Var finns Gud i allt detta? Varför är han så osynlig, säger nog många med maggropen? Och det är rimlig undran. Jag har inte svaret. Men kanske har jag anat en del av det mellan de där mörka raderna. Jag ser för min del sällan Gud så tydligt som i katastrofens och krisens stund. Det är nämligen då hans jordiska kropp verkar som bäst och mest synligt. Gud syns i världen om den världsvida kyrkan bestämmer sig för att visa honom för den. Som den Kristi kropp vi har kallats till. Och det gör ju kyrkan allt som oftast. Visst syns Gud genom Dennis Mukweges arbete med våldtagna kvinnor i Kongo. Visst syns Gud genom kyrkors matutdelningar till hemlösa. Visst syns Gud genom alla kyrkors och människors vilja att vara till tjänst när världen vänds upp och ner. Gud syns också i den som inte kallar sig kristen, men som gör den kristnes gärningar. Han syns i de otaliga människor som nu räddas ur rasmassorna, men också i de som inte gick att rädda. När vi ser människan kan vi inte undgå att se i vems avbild han är skapad. Vi kan inte undgå att dela Kristus sorg för världen. Och inte ens i den ondaste av tider kan vi fly den godhet som ständigt förföljer oss. Gud blir människa. Gud väljer att kliva rakt in i den här mänskligheten. Han gjorde det då för 2000 år sedan när han står där i synagogen och talar om sig själv som livets bröd. Han gjorde det när han valde att kliva upp på korset och ta allting på sig. Men han gör det fortfarande ständigt i den kropp som är hans, i Kristi kropp, i församlingen. I det som är vi människor, i att också få spegla Gud, att få ge det vi kan till andra. Även där är Gud helt och fullt i mänskligheten. Och när jag läser den här texten från Johannes 6 så slutar ju den i liksom det här Jesus säger att det provocerar, det får folk att gå. Och det intressanta är ju att det inte är bara judarna som går utan även de som trodde som blir så här, det här blir för svårt att hänga ihop. Jag får inte ihop tillvaron, jag får inte ihop livet, jag får inte ihop den här förvirringen i det Jesus säger just nu. Är det värt det? Och mitt i det så vänder han sig till sina lärjungar och så säger han, ska ni också gå? Ska ni också lämna mig? Och så säger Petrus någonting som är så väsentligt i detta. Och som är, jag vet inte, men när jag läser den här texten så känner jag att den är, andas någon form av uppgivenhet också i det Petrus säger. Ett ärligt, mänskligt, till vem skulle vi gå? Till vem skulle vi gå? Det finns ingen annan. Det finns ingen annan att vända sig till i livets glädjefyllda stunder. När vi inte vet riktigt vart vi ska ta vägen för att livet just nu bubblar över. Eller i dess mest djupa stunder när man känner, vad gör vi av all den här brutalitet och ondska och lidande och onödigt lidande som vi just nu ser. Till vem skulle vi gå om inte till honom? Vi vet, hur han säger, vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Jag tänker att det är där vi får landa. Precis som den där sonen som får komma hem till sin fader. Vad han än har varit med om. Till vem annars skulle vi gå? Att vi får komma med våra liv och så får vi liksom fästa upp dem vid honom. Han som har det eviga livets ord. Han som är liksom den som har varit nu och i evighet. Han som har varit från skapelsens början och som kommer att vara till dess liksom evighet. Att vi får lita på att han har ett större perspektiv. En större kärlek, ett större liv där vi får fästa upp våra liv i. Och jag tänker att vi får göra det i nattvardens gåvor. Där vi rent fysiskt och konkret får ta emot det som symboliserar Jesu kropp och blod. Att få tacka för att han har gett sitt liv i mänskligheten. Men vi kan också få göra det, precis som Manita varit inne på, genom att den här symboliken, att också få fästa, tänker jag, våra hjärtan, det bultande hjärtan som vi bär på, de människor vi tänker på, det vi bär på just nu, in vid Guds hjärta. Och bara förtrösta på att hans har det eviga livets ord.